Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Ja, nu, om jag, nu har jag gjort det väldigt stressigt här. Jag måste bara tänka efter så att allt är riktigt gjort, va? Ja, där är jag igång, ja.
Och där sätter jag igång min inspelning.
Och jag har min igång också.
Så rullar.
Ja.
Special, special, specialisterna baby. Specialisterna baby. Så jäkla bra.
Ciao bambini. Och välkomna till Specialisterna podcast.
Tack.
Idag är vi full manstyrka.
Jajamän.
Jag heter Simon Järnfors.
Jag heter Anton Magnusson.
Och jag heter Albin Olsson.
Albin.
Tillsammans utgör vi specialisterna.
Specialisterna.
Heter du fortfarande bara Albin Olsson?
Nej, just det. Albin Sorman Olsson heter jag faktiskt.
Albin Za.
Men det är som den här, du vet, när det är efter nyår, vad man skriver fortfarande, det är förra året, några månader. Mm. Man har några månader uppskov, va?
Ja.
Vad fick du för julklappar i år?
Vad fick du i bröllopspresent i år?
Ja du, jag fick jättemycket fina, mycket cash. Men också jag fick en låt av Elnor och Daniel Otto och Elena.
Det tror jag inte. Det var inte i år. Du heter Sorman Olsson.
Specialisterna. Specialisterna. Jag hämtade lite hushållspapper bara. Det märkte knappt att jag var borta. Det gör det nästan aldrig i den här podden.
Du runkar alltid under poddinspelningen. Det kommer fram nu att du behöver så
någonting. Jävlar, så hade jag glömt pappret idag. Det var därför jag är så dåligt. Det var det som jag menade med att jag inte hade riggat. Nej, men det var...
Det hade märkts ifall man hade så runk, om man hade kunnat, nu när man kör podd på distans.
Ja.
Om man hade kunnat komma undan med att runka och komma under en poddinspelning.
Det tror jag.
Säkert.
Jag tror, men ja,
jag har en sån fabless för det där med att tjäna pengar alltså under tiden man gör saker man själv. Alltså typ när man jobbade på kontor och gick och så blindsket i en timme.
Mm.
Och man visste så, usch, nice, 180 spänn har jag fått här tjänat nu på att sitta och skita.
Jag tänkte att det är... Jag skrev ju väldigt mycket battle rap texter under då också när jag jobbar på kontor.
Och även sketch och sånt.
Sketcher till de tidiga specialisterna, radio, sitcom.
De riktiga specialisterna menar du?
Ursprungliga specialister.
Ja, jag tror nästan att du fick mer gjort när du hade ett riktigt jobb. Alltså ja, men för att då hade du ändå de timmarna när du satt och maskade. Alltså du satt kanske 1 eller 2 timmar varje morgon och maskade.
Ja, precis.
Och då var du liksom ändå så här, du hade just kommit ut, fått en promenad, en cigg och en kaffe och sen satte du dig och skrev liksom.
Ja, ja precis.
Det är sällan nu för tiden du får så här 2 effektiva timmar om dagen till skämtskrivning och sånt där.
Nej, det precis. Det får jag nog inte.
Men frågan är nästan om du inte fick mer gjort än Simon Gärdenfors då, i och med att du är väldigt effektiv när du väl sätter dig.
Ja, det fick jag.
Det kan vara just under den perioden så kom det nog liksom mer skämt från din penna än från min till och med. Men sen hade det kanske inte hållit liksom åka på turné och sånt, hade det varit svårt om haft ett vanligt jobb.
På ett sätt för mer gjort nu, för att vissa saker kunde jag inte göra om man har liksom en arbetstid och så. Men just liksom den att sätta sig ner och skriva, det var lättare då när man då myglade.
Ja, men sen är det ju det här produktiv prokrastinering, eller vad det kallas, att när där sköt du upp ditt riktiga jobb.
Ja, precis.
Och jobbade med någonting annat istället. Ja. Men nu är ditt riktiga jobb humor, om du då skjuter upp det och spelar videospel istället.
Just det.
Det kan vara inte så produktiv prokrastinering. Ja, men,
nu har jag gjort det. Jag streamar ju. Så nu är det ju...
Ja, du har börjat streama. Ja. Hur hittar man din streamingkanal?
Jag kan skriva en länk sen. Jag kan inte i huvudet.
Kan man kolla på YouTube också, eller är det bara via Twitch?
Nej, jag har inte. Jag ska göra på YouTube också sen. Men jag har inte startat det.
Men nu är det live via Twitch liksom.
Ja, precis.
Och ser man dig då också, man ser dig i en liten ruta.
Ja, precis.
Där du sitter och spelar och kommer du med roliga kommentarer och så.
Ja,
då?
Exakt. Jag vill ju ha det liksom som lite som en ensam podd också. Att man liksom också sitter och berättar lite vad man har gjort och hittat på och sådär. Så det gör jag rätt mycket.
Har du blivit stor? Eller har du mycket följare? Eller vad man säger, tittare?
Nej, så, ja, medel ska jag säga. Men jag har inte riktigt satt igång projektet fullt ut än. Så får se. Jag har inte gått ut i mina kanaler och så med det. Jag vill vänta till jag hittar formen och har lite bättre överblick själv liksom.
Men jag bara undrar, för jag kommer ihåg när jag testade Twitch för första gången. Jag tror det var Twitch i alla fall. Var du med då också, Albin? Du var hemma hos Petter Bristav.
Ja.
Vi satt och spelade lite spel, men då var det så deprimerande få som kollade. Mm. Det var så här 40 pers eller någonting.
Ja. Så det är inte, om ni pratar svenska, det är inte så få på Twitch liksom.
Är det
40
inte det?
Pers. Nej, det är helt okej.
För hade man haft det på en podd eller en YouTube-grej liksom, hade man ju tagit livet av sig.
Ja, ja. Ja, precis.
Men det är det här, du vet, man, med att... Man ska sitta, det är det live, man ska sätta sig, för det är som gammal tv nästan, om man inte ser det i efterhand, och det vet vi inte hur mycket Petter hade i eftertittning. Men det är som om vi tänker om morgon, tror jag den live-lyssningen är ju extremt mycket lägre än vad som lyssnar totalt ju.
Ja, det är bara några få procent.
Ja, och då kan man ändå göra det utan att titta. Alltså man kan bara ha lurarna i öronen. Man kan köra bil och lyssna på AMK, men Twitch, då måste du liksom ändå titta på någonting och lyssna. Och gör det precis när det sänds, om du vill då väl visa att du ser det live. Liksom.
Jo, det har ju 40 pass ganska mycket. Men man har ju tappat lite... Man tappar ju räkningen. Liksom. Det, man kan ju föreställa 40 pass, det är typ en stor skolklass eller sådär. Mm. Men man kan inte kolla på Twitch i efterhand då?
Jo. Det ligger uppe i efterhand också.
Okay.
Men det som är alltså, eller de säger så här brukar man säga att Twitch ska vara din hobby, inte ditt jobb. Så att de har sen sina så här YouTube-kanaler med oftast då redigerade klipp. Sen är det väldigt få som bara kör Twitch. Det finns ju såklart stora Twitchar och, alltså, som sitter och Twitchar. Men då pratar de ju engelska och har så ett schema där de kör kanske varje dag. Liksom.
Men jag tycker det är riktigt fett av dig, Anton, att du kör igång. Alltså du är väldigt rolig att lyssna på när du pratar och sånt, men du är ju verkligen en medelmått tv-spelare. Alltså i talang är du det. Eller skulle du säga det?
Ja, precis. Jag är inte i toppskiktet av gamers.
Nej, alltså, utan, nej, men jag tänker att så här,
jag är rätt medelmåttig, men
jag har ju en extrem utvecklingskurva varje gång jag spelar någonting. Det kan ju du vittna om, Simon, som har sett mig spela Pac-Man.
Ja, hur? Du laddade ju snabbt. Mm.
4 matcher tog du väl innan jag slog dig?
Nej, jag tror inte du slog mig på Pac-Man faktiskt. Nej, det tar jag lugn.
Så har du spelat det?
Nej, jag kommer ihåg det du sa så, nej, jag kommer nog inte komma upp i de siffrorna. Men jag tror det var,
nej, alltså jag slog,
det var nog hälften eller någonting.
Nej, men jag slog aldrig ditt rekord som du satte på din andra spelomgång. Men när vi spelade head-to-head, som man ju gör till exempel i SM då väl.
Ja.
Då slog jag dig 2 matcher av kanske 7. Att du hade en dålig omgång och då hade jag min bästa omgång.
Ja, men det här minns du fel.
Nej.
vi får helt enkelt twitcha på Antons poddstudio någon gång så vi kan ha en publik eller en vittne.
Ja.
För vi minns det här väldigt olika.
Ja.
Men min främsta egenskap är att jag är bra på att nöta.
Ja, just det.
Så jag har inga problem att sitta väldigt länge och nöta samma liksom hinder.
Nej,
samma bana och så liksom. Det tycker jag är rätt avkopplande. Så det är ju liksom min enda riktigt stora fördel.
Ja.
När det kommer till gaming, annars säger jag.
Men bryr sig folk så mycket om spelandet när de kollar på Twitch, eller är det mer att det är roliga kommentarer?
Det är mest spelandet egentligen. Alltså sen tror jag de allra bästa har väl båda delar liksom. Men folk gillar i regel att kolla på folk som är väldigt duktiga.
Är PewDiePie en bra datorspelare också?
Han är nog inte svinbra. Liksom. Han är, alltså, det folk kollar mycket på är ju sådana som är liksom i toppskiktet i världen.
Med Twitch.
Ja, precis. Det tror jag liksom, det tror jag inte PewDiePie är något spel.
Nej,
men så, och då blir det kanske då att det här, jag är liksom rätt ny på det, så jag har inte jättebra insikt, men jag gissar att då vissa kanske väljer lite smalare spel och blir då toppskiktet där, för att det är svårt att vara i toppskiktet i ett väldigt stort populärt spel. Men det är rätt mycket då att det ska vara att man kollar på de som är bland de bästa i världen. Och sen finns det såklart andra kriterier också.
Men du tänker ändå att dina Twitchar ska vara så bra att du kan bara lägga upp dem på YouTube som att de ska liksom stå för sig själva som en rolig YouTube-video också liksom. Det är ändå, eller lite den höjden vill du väl ha på ditt Twitchande?
Ja, eller om det ens blir att jag lägger upp Twitch-grejerna på YouTube, det kanske kommer att vara som ett komplement då, för jag funderar på att kanske göra någon YouTube-kanal. Och lägga upp lite YouTube-videos.
Ja.
Alltså som gamer då, eller nej, någonting annat?
Nej, alltså som mig själv.
Men vad ska du ha för, har du bestämt vad du ska för approach?
Nej, inget
för
bestämt.
Vi har ju en YouTube-kanal nu och lägger upp grejer. Ganska sällan.
Ja, jag bara känner att det kanske inte, om jag lägger upp liksom klipp där hela tiden, jag ska kanske inte klottra ner den liksom, så att man måste bläddra ner 40 videos för att komma till senast mina problem.
Nej, det är kanske bättre att ha en egen som är lite slappare.
Ja, precis. Eller kanske inte slapp. Alltså specialisterna är ju rätt slapp liksom, i och med att vi uppdaterar så sällan.
Du menar... okej. Okay. Alltså specialisterna humor, YouTube-kanalen.
Ja, precis.
Den är slapp, ska jag inte säga. För att alltså, man jobbar ju rätt hårt med mina problem och våra specials och sånt. Men det är bara att de tar så lång tid att göra. Så
ja,
att,
precis. Så man är YouTube-kanalmässigt. Alltså produktionerna behöver inte vara slappa liksom. Men YouTube-kanalmässigt så är det ju Alltså för YouTube är ju med, alltså de så stora YouTube-kanaler, då är det som en, de jobbar ju som med podd ännu mer då, att, att man ska ha då, man måste släppa kontinuerligt liksom minst en gång i veckan, helst fler gånger, för det har också med YouTubes algoritmer att göra vad de liksom då premierar och så. Så som YouTube-kanal så, så är det ju inte, så är ju då specialisterna slapp så sätt att om man skulle säga det som en podd, att det kommer så, ja men det kommer ett avsnitt lite då och då, vi har inget bestämt schema och ibland är det ett avsnitt av den här personen som gör det här och ibland, alltså det är liksom
Men det är ändå väldigt högt produktionsvärde i då.
Ja,
istället.
Precis. Ja, exakt. Jo, ja, men det känns inte som en det känns inte som en YouTube-kanal som man så här följer.
Nej.
Utan det är ju mer som bara att det kommer.
Man kan ha en prenumeration så får man väl ändå påminnelser när det kommer någonting
nytt. Man borde
nytt.
Ju prenumerera på det liksom. Mm. Men alltså ja, om man pratar bara om hur liksom en då YouTube-kanal, själva formen för en YouTube-kanal och att man liksom utnyttjar det som en YouTube-kanal och så vidare, så är det ju inte så gör vi inte det, utan vi använder det som en plattform för att lägga upp roliga grejer som vi, roliga och bra grejer som vi gör liksom.
Jag tänkte, jag har en idé på en YouTube-kanal. Då är det en kille som gör en video, då gör man då en video så här, här på den här tomten ska jag bygga ett hus helt för hand utan några elektriska verktyg eller någonting. Och så gör man en video och berättar lite så här, ska jag ha sovrummet, här, så tänkte jag här. Och sen så bygger man det utan att dokumentera det alls. Sen när huset är färdigt, då kör man bara en sån husvisning. Så 7 år senare kommer videon när man bara sa, kolla här blev det. Jag blev inte riktigt som jag hade tänkt så, men här blev det bra.
Så är det. Man börjar med häng med och sen är
det, man gör liksom klipp. Motsatsen till det man vill med sådana är ju att se när det är klart. Man vill ju se hur det blir till liksom. Jag tycker det var kul.
Man kan ju fuska då, man kan ju slippa bygga det och bara gå till ett hus och sen så hittar man en tom tomt och så står man där och berättar hur det här huset ska se ut och sen så filmar man, nu är jag förberett. Jag som tur är förberett lite här.
Och jag tänker att det är kul att det är så 6,5 år mellan klippen man släpper. Så att det, jag kommer ändå fuska va? Så att jag kommer inte bygga ett hus, men jag tänker att det är roligt att folk tror så. Du glömde liksom själva kanalen.
Ja.
Så det är min plan.
Det är din YouTube.
Hur går det med din producent, Albin? Har du kommit något?
Ja, vi har inte haft kontakt, men jag har haft rätt mycket att göra nu också.
Men du har fått en producent?
Ja, jag har fått 2. Okay. Jag har bara inte valt ut den. Kan inte...
Okay. Har du gett dem ditt telefonnummer så de kan ringa
och tjata på dig? Ja, det borde jag faktiskt göra. Det borde de i och för sig ha skrivit till mig att jag borde ha gjort redan. Det tycker jag är lite dåligt av dem.
Ja, det är ju... De kanske är lika slappa som du.
Ja, det
Det vet man inte ännu.
Nej, precis. Men tycker ni att jag ska välja en tjej eller en kille?
Jag tycker du ska båda 2 och sen så får du se vilka som...
Så de ska tävla vilka, om alltså, vem som kan tjata mest på mig. Fan vilket tråkigt liv.
Ja men båda ska ju... Alltså det är som att du har 2 assistenter.
Just det.
Det är inte omöjligt. Nej, det är många som har flera som jobbar för dem.
Är det? Alltså inte fler än 2 assistenter.
How would you like to look 5 years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking 5 years younger at 6 months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Wow!
Nice!
Yeah!
What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST. Code ACAST.
Det är väl inget, ingen som har...
Ja, det finns säkert någon som har fler än två assistenter.
Tror du det? Det känns som att det kommer bli så kommunikationsproblem väl? Att man säger, ja men jag har redan tagit hand om det här. Aha, men nu har vi köpt två Bentleys till honom.
Ja, men att de har uppdelat liksom
just det,
arbetsuppgifter. Uppdelat liksom.
Ja, men en, alltså, en sköter kontorsgrejer och en sköter mer så här, handlar mat och...
Privata går så här, din fru fyller år idag, jag har köpt en present redan till henne.
Just det.
Den, så det kan ju en av assistenterna kan ju vara med din privata assistent som så här, håller koll på när är det bröllopsdag, när är det liksom när är det Ramonas födelsedag, när är det Iduns födelsedag, så att du kan helt släppa det. Och så kommer du till kontoret upp på morgonen och så har din assistent redan köpt då liksom present och allting och blommor, och jag har skickat blombud till Ramona. Så tänker jag mig. Och sen har du en annan assistent som är med då, som kommer in. Nu har jag bokat möte med UR.
De vill ha
utbildningsradion.
De vill köpa in den där videon när du visar upp ditt hus. Som du har byggt. Som du byggde för 7 år sedan. Specialisterna.
Specialisterna. Men vi skrapar lite på ytan och pratar lite smått och bara nämnde i förbifarten bröllopet. Men vi tänkte att vi kanske skulle, att det är roligare att prata lite i förra avsnittet då, men det är kanske roligare att prata lite när huvudpersonen är med. Hur känns det nu då när du är fast?
Jo, det känns bra.
Ja.
Vi har ju inget äktenskapsförord, va?
Nej, jag har inte det.
Nej. Så
vem vinner på det? Jag tänker att du är lite känd för att vara fattig.
Exakt.
Och Ramona jobbar och sliter ganska hårt. Ja, men det, hon är inte lat.
Och det är inte som att jag har börjat jobba mer, kan jag säga, sedan jag fick gemensam ekonomi.
Men sen har du väl också att du kommer väl att få ärva en hel del. Jag gissar att du ärver mer än Ramona eftersom dina föräldrar har en stor gård och mycket land där, va?
Ja. Och är svenskar. Ja. Ramonas familj är sloven. Ja. Det låter inte, det som aldrig. Pengar.
Alltså jag tyckte när jag växte upp att alla invandrare jag kände, det enda de pratade om var att de hade så fint hus i då,
Albanien och sånt.
Rabadabien liksom.
Ja.
Och,
vad sa du? Rabadabien?
Ja, men det var liksom...
Är det Rabadabba Tiptop?
långt bort i stan.
Huvudstaden Rabadabien.
Eller mycket land och sådär liksom. Så jag vet inte om det...
Det ska stämde, inte säga.
Eller om det, om det...
Det stämde förmodligen inte. Jag tänkte på det, Felicia Jacksons roast-skämt mot Ahmed Beran. Hon sa, du ser ut som en kille som är rik i sitt hemland.
Ja.
Nej, men det... Varför skulle de då... Ja, de kanske hade det innan kriget kom.
Ja, i byn. Ja.
Och sen är det lätt att... Sen är det lätt att säga... Ja, det var ju många barn som ljög och skröt och sådär.
Ja.
Mm. Men,
jag kommer ihåg att jag blev också förvånad av hur mycket pengar alla barnen i min klass hade. Jag gissar nu i efterhand att de ljög väldigt mycket, men det var bara, va? Har du så mycket pengar på banken? Liksom så var det så här, hundratals tusen.
Oj.
Men det var ju, alltså det fanns ju de familjerna, jag vet inte om tillhörde någon av er familjer som hade så här att de, ett sparkonto, så att varje barn hade ett sparkonto och satt sin 100 kronor i månaden som man skulle få när man fyllde 18.
Nej, känner jag inte
100 kronor i månaden, men jag hade någon form av sparkonto som jag hade fått lite pengar liksom på när jag var liten. Alltså så här, om man fick presenter från så här gamla släktingar, så här, mamma och morfar har gett det, så hade man sånt, men man fick inte röra dem då som barn liksom.
Det fick jag men röra sen, direkt.
Jag hade nog också så som Simon skriver.
Okej. Okay. Så fick ni då när ni fyllde 18 så här är ett konto med 30 000.
Ja, jag fick nog. Alltså för sen när jag flyttade hemifrån så var jag väldigt fattig. Då liksom gick jag på SOS och sådär. Så då hade jag nog... det var ju inte mycket pengar. Det var kanske så här, ja men nu här har du 7 000 liksom. Ja.
Alltså det lät, för det lät ju väldigt mycket när man, när man då hade en kompis. Man var liksom 11 år och kompisen sa jag har 6 000 kronor på ett konto som jag kommer få när jag är 18. Då lät det ju helt sanslöst om man, jag minns att jag var lite avundsjuk, varför har inte jag ett sånt konto?
Så himla onödigt egentligen att vänta tills man är 18 och 7000 inte är värt ett skit.
Man då var det 12 000 refreshers, hade man ju hellre bara badat det som 8-åring.
Ja, liksom. Alltså jag har gjort ett sånt sparkonto till mina syskonbarn.
Men inte din guddotter?
Vet du inte än, va? jag har ju varit lite slapp gudfar där än så länge. Men jag har faktiskt planer på att ta igen det. Det har varit en lite olycklig period då att hennes första år i livet sammanföll med något av en svacka för min del. Så jag har varit en frånvarande gudfar till...
Men man minns ändå inte det första året i livet.
Nej, jag tänker lite det också. Men nej, så jag har planer på att ta igen det lite sen. Liksom. Jag kan ju föreställa mig hur snacket har gått liksom mellan Albin och Ramona. Så här,
har ni snackat om Antons gudfar?
Jo, det är klart. Så, inget kort. Nej, inget kort från Anton. Men, det är konstigt.
Man ska ju också säga... I och för sig, det var ju ändå riktigt dåligt av dig att låta Iduns gudmor vara närmare Idun på hennes ettårsdag. I och med att vi var i Vietnam då och Sonja då, som är hennes gudmor, jobbar i Thailand. Så att trots att hon bor i ett helt annat land så var hon närmare Idun på hennes ettårsdag än vad du var.
Jag borde ha
åkt
till Vietnam. Det var ju lite alltså så här. Vi köpte ju presenten tillsammans, den som skulle vara liksom avgöra om man skulle bli gudfar eller inte. Men nu är jag rätt glad att jag slipper den här pressen. Alltså det var så här, jag har ju syskonbarn också som jag missar liksom deras födelsedagar ibland och sådär. Och det är ju rätt hårt slag mot samvetet.
Är det
när man kommer på off. Ja, jag kommer på fan också, jag missade nu igen.
Alltså, framförallt nu. Alltså jag var inte så brydd när mina syskonbarn var liksom 1, 2, 3 liksom, kanske upp till 4. Men nu är de i en ålder där de minns. Och jag minns ju liksom de vuxna som kom med presenter. Av mina släktingar. Liksom jag minns ju dem liksom som man fick en peng av på när man fyllde år och sådär. Så att jag kom på mina
det här också där var det avsugningar och annat som var de andra.
Nej, men jag kom på
en avsugning.
Nej, men man fick pengar när man fyllt år eller gett en avsugning. Ja, okej.
Nej, men det kunde ju vara någon fin annan present.
Vad sa du?
Det kunde ju vara någon fin annan present man fick.
Men om man fyllt år eller sådär.
Ja, men namnsdagar, ja. Julafton.
Namnsdagar, sexuella övergrepp.
Men hade det inte varit kul att, eller det är inte kul kanske, men om det var någon som gav bort en avsugning alltid till Anton. Och sen tycker han att Anton är ett sånt otacksamt barn som bara tycker att han har blivit sexuellt utnyttjad. Han varje år, hallå Anton, ja du vet vad du brukar få om mig, kan du följa med? Och så ser så ska han suga av Anton mot hans vilja. Jag tycker det är en så rolig bild att man suger av någon mot deras vilja.
Hur gammal, hur långt ifrån släkt är det lagligt att ge någon en avsugning? Alltså så här,
kusin va?
Är kusin, är det okej?
Okay? Får man inte gifta sig med sin kusin? Jag kanske inte. Jo, jag tror det.
Ja, det får man.
Men ens mammas kusin.
Ja, det är ju...
För min mammas kusin ger mig en avsugning på 15-årsdagen. Ja. Det är helt lagligt. Ja.
Tycker du? Det är jättevanligt att folk gifter sig med sina kusiner.
Ja, men man tänker en generation upp. Ja. Alltså en generation upp att det är så här, min mammas kusin. Så det är liksom, om jag då är 15 och han är 45.
Han...
Ja, varför inte?
Simon är bög.
Okej, här kommer jiggen. Jag är mer inne på andra grejer.
Vad är det för grejer?
Det skulle du alltid bra vilja veta, va? Jag är bög, jag är bög, jag är bög, i bög, i bög, röven. Okej. Ja. Röven. Okej, nu drar jag hem till dig. Bög, röven, bög i röven. Men, nej, men ni tycker inte det är konstigt?
Jo, det är klart det är konstigt.
Att ens mamma ska se när man fyller 15, ger i 15% en avsugning. Det tycker ni är helt normalt.
Jag tycker alltså att du för det till att vi inte tycker det är konstigt.
Ja, det är
konstigt. När det enda vi så tyckte var konstigt var att du inte kände till att det var lagligt. Att det var det som var konstigt.
Jo, men
konstigt,
det är väl så här, att, min morbror, det hade inte varit lagligt väl?
Nej, precis.
Osäker.
Men alltså,
det är det som är liksom,
jag bara tänker liksom
det är ett släktband.
Ja, men att det är väldigt vanligt bland så här, arabiska invandrare att gifta sig med sina kusiner. Det tänker jag är så här, att man,
jo, men morbror är ju ett steg. Liksom. Morbror är nog ett steg för nära, va? För att det är morbrors barn du får
lov
att
gifta dig. Det tror jag också.
Så det är nog olagligt.
Jag känner ju till att man, fast får man gifta sig med sin kusin, man måste väl ha tillstånd då?
Ja,
jag tror man får lite information från Socialstyrelsen. Ja, jag tror man får något sånt, ja, liksom att det innebär lite större risker också, och så gör de såna tester. Min arabiska kompis berättade att så här, ja, men vi gör ju såna tester liksom innan vi gifter oss, för att se att vi inte är för nära liksom, och så att det ska, så att man ska kunna skaffa barn.
Just det. För att om man gifter sig med kusiner i liksom flera led i rad, så blir det väl till slut att man är likare genetiskt, eller? Alltså om man håller det inom familjen fast med kusiner, liksom generation efter generation.
När man utarmar genpålen.
Det borde
vara konstiga käkar och sånt liksom.
Den habsburgska läppen,
ja,
får man
förtänka. Ja, men nej, så att det gör de. Jag tycker också det är lite konstigt så ändå att
det gör de. Ja, men alltså, ja, men så gör det gör de.
Ja, men det är lite konstigt så här då att så här, bönder och inavlade bönder och så är ju ett rätt vanligt liksom skällsord. Ja. Av då invandrare mot så här svennar på landet liksom.
Just det.
Men att jag tycker det är lite magstarkt att liksom anklaga oss för inavel. Eller
har du hört araber som anklagar svenska för inavel?
Ja, det är ju så här, det är ju liksom ett jättevanligt skälls, alltså så här skälls ord då liksom för att beskriva
Men är det därför de blir tar så himla illa upp av knulla din mamma, för att det är lite too close to home? Att det är liksom ändå bara två led ifrån deras fru.
Ja.
Knulla din mammas syrras barn.
Då hade de inte tagit illa upp det.
Ja, det låter som att man får med mamma, syrra
och barn.
Som är tabu, och barn, ja, som också är tabu.
Ja, du får testa att göra en sån Samuel L. Jackson i, eller inte Samuel Jackson, Bruce Willis i Die Hard 3, Die Hard with a Vengeance. Han ställer sig med en i Harlem med en sån skylt på magen där det står står något sånt I hate niggers eller något sånt står det på skylten.
Varför gör han det?
Han gör det.
Nej, det var bara Bruce Willis hade en day off.
Tog de med det i filmen bara.
Men det var en vadslagning eller någonting?
Nej, alltså Die Hard with a Vengeance, så är det väl, det är John Malkovich som är antagonisten där. Han tvingar väl, han har väl liksom staden i, han har, låt säga han har en bomb som han hotar att detonera om inte Bruce Willis gör exakt som han säger, något sånt åt det hållet liksom. Att Bruce Willis måste hoppa genom vissa loops för att han inte ska då göra något fruktansvärt. Så tror jag det var jättelänge sedan jag såg den, men
jag bara slänger in här lite snabbt att det heter väl Hoops, men skitsamma.
Att hoops, hoppar precis, ja. Det heter Hoops.
Det är en bra plot, tycker jag. Att få Bruce Willis att göra sådana dumma saker.
Ja. Yeah.
Det hade varit roligt om John Malkovich tyckte att den grejen var, eller den, då den karaktären, att han bara sa, gör det igen. Att han bara ska gå ner gång efter gång med den skylten. Han har inget.
Jag har sett någon youtuber som gör sådana pranks, att han går med KKK-dräkt in i liksom gettot och typ.
Just det.
Och sen blir jagad av svarta.
Don Parks ska jag göra en sån grej nu. Don Parks,
jag skrattade väldigt mycket när jag läste om det.
Don Parks.
Men han heter Don Park till att börja med.
Don Parks. Behöver hoppa genom vissa hoops. Han hade sökt om tillstånd att
bränna. Rosa Parks, Don Park.
Ja, de är inte släkt.
Han hade sökt tillstånd om att bränna Koran, stå på Rosengård och bränna Koranen. Han hade sökt om tillstånd.
Och det verkar som att han fick tillstånd, eller? För jag läste att det var... Jag kan inte alla liksom regelverken och sånt, men jag vet inte riktigt... För frågan är ifall de bara godkände det för att de tyckte det var en ball grej, eller de tänkte att... Vi godkänner i stort sett alla liksom aktioner som är lagliga, liksom att vi ska liksom inte
bedöma verkshöjd.
Om man ansöker om tillstånd för att göra en sån aktion så går det liksom automatiskt igenom om det inte strider mot någon lag eller något sånt. Så kanske det.
Att de kan inte kanske då förbjuda det liksom.
Nej.
Men det är ju... jag tror inte att de godkänner det för att de tycker det är en ball grej. Jag tror att de är glada att slippa det där extra bekymret. Alltså det kräver ju ändå säkert lite en insats på plats och sådär. Om man inte blir skjuten.
Ja. Det kanske också är en insats i och för sig de måste göra om de blir skjuten i mitt på öppet torg.
Ja, det blir också en insats, ja, precis.
Ja, det blir nog kanske ännu dyrare för samhället.
Men det är ju någonting snyggt med den här grejen är ju att han lite då har han ju fegat ur och börjat söka tillstånd för sina grejer. För att han är väl trött på att liksom sitta inne.
Jag tror nästan att det är ett sätt att få ännu mer uppmärksamhet.
Jo, det är det väl också, ja. Men jag tänker att så här nu...
Själva konstverket, det är ju en del av konstverket att söka det tillståndet.
Jo, det är ju liksom. Ja. Men jag tänker att det är så här, att han i alla fall väger upp den eventuella fegheten med att liksom toppa sitt game ändå. Det är ju...
Ja, men plus att om han ansöker om tillstånd och det blir en nyhet av det, då är det fler som vet om det, ja, och hinner förbereda liksom en hämndaktion.
Ja, precis.
Eller liksom en insats på plats.
Mm. Ja.
Det är så jävla flippigt alltså.
Ja, det får man säga.
Ja, det är ju, påminner ju väldigt mycket om den Bruce Willis, men man vet inte om Dan Parks har om han är i en sån Die Hard 3-situation.
Nej, just det.
Och att han egentligen,
det kanske han varit från första början.
Han försöker bara rädda oss från en stor bomb som är planterad i Turning Torso.
Att det bara är
har
som,
ni hört,
han går inte och tänker bara så.
Dan Park avsnittet, det finns en sån P1-dokumentär om honom.
Ja, det har jag hört det. Det var grymt tycker jag.
Ja. Men du höll på att säga någonting.
Ja. Jag bara tänker att han går runt, varje gång han går och lägger sig så är det enda han tänker så, ett tack. Det enda jag vill ha är ett tack. Han räddar Sverige varje dag med sina sådana, han ritar någon svart som blir hängd från en bro. Tack, kan ni inte bara...
Sån galen John Malkovich tvingar honom och han bara, nej det kan jag inte göra.
Nej, men, det är väl ändå att gå för långt. Han vill bara veta, han vill bara att folk ska veta hur god han är.
Han är egentligen jättesnäll och vill... Ja.
Det var Makode Linde, den konstnären, en svart man som är känd för... Han gjorde en skandal själv med då Negerkungens återkomst som var en utställning på Kulturhuset i Stockholm.
Det är Marika Karlsson.
Nej, en negers uppväxt hette hennes... var det du som snackade om att du ville döpa en special till en negers uppväxt svår? Väldigt roligt namn på special.
Så kommer man ut helt vit.
Ja, det är bara ett vanligt foto på det på, på poster och så heter en Nexus 2.
Men Makode Linde var väl väldigt Dan Park, team Dan Park.
Ja, han är med i den här dokumentären och försvarar Dan Park som konstnär. Makode Linde har väl inställning så att alla är rasister liksom. Sen är frågan är liksom hur man hanterar det. Man kan ju vara respektfull
som Dan Park.
Ja, jo, men han tycker då att Dan Park är rolig och gör bra konst.
Ja.
Så fick han fråga dem om man hade några favoriter, så var det att han, det var en poster då, som Dan Park hade gjort som han hade hittat ett foto på Martin Luther King ja, där han liksom håller upp handen lite som i en Hitlerhälsning.
Ja.
Och så står det "Not only niggers have dreams." Och det är en väldigt rolig pose.
Han bor här va? I Malmö.
Ja, jag tror det. Det är svårt att veta. Alltså, du har inte sett honom?
Jag har inte sett så mycket på gatan och så av konsten.
Nej, jag tror
det har jag gjort, men det kan man inte lagt märke till.
Men den blir ofta nedskrapad väldigt fort ju. Han sätter ju den på såna här elskåp och sånt liksom. Men den brukar bli sönderskrapad väldigt fort. Jag har sett bara, för de brukar alltid vara så i grälla färger, själva pappret liksom.
Ja.
Så man kan hitta såna bitar av liksom på såna elskåp rätt ofta tycker jag i Malmö. Men jag har aldrig sett en hel bild på staden.
Det hade ju varit rätt intressant avslut på hans konstnärskap om han nu blir mördad i Rosengård när han gör den här konstaktionen. Frågan är liksom om han är, för han fick frågan någon gång så här om han var rasist eller något sånt där. Och han har svarat så här, jag ska väl inte behöva berätta vad jag inte är. Det är ju ganska roligt svar. Ja. Det stämmer också. Man ska väl inte behöva gå ut och berätta Nej. Massa saker som man inte är.
Nej, men det är det som är så konstigt tycker jag med liksom att det är det nästan folk tycker att man ska göra med de här Blackout Tuesday och sådana här. Att man, om du inte har en sån, då är du då får vi utgå från att du är rasist liksom, för att du inte lägger upp en svart ruta på Instagram och sånt. Det är lite orättvist egentligen. Det är som Simon Chippen Svenssons skämt om att en sektion på Malmö stadion hade sån G47 mot homofobi. Det blir som liksom att hela resten av stadion då är för homofobi. Det är så jävla taskigt.
Ja, men det är det klassiska det här liksom, när man var gick i mellanstadiet så stod det så här drogfritt disco.
Mm, just det.
Och då blev det ju inflation det, att alla, då måste ju alla skoldiskon ja. Och så här, skriva drogfritt disco, så blev vapenfritt disco men knullfritt disco.
Ja. Ja, jag var inne på Will Smiths Instagram. Mm. Eller Will Smith.
Varför det?
Ja, jag gillar Will Smith. Nej, men
det är väl lite kul. Ja, men kul. Bara kul att du sa ett fan ja. År 2020 är så stort fan av Will Smith att du går in på hans Instagram opåkallat.
Jag gillar Will Smith, även hans, även hans rap. Har en del bra
ja,
låtar.
Ja, jo. Summertime och den här Girls of the World Ain't Nothing But Trouble.
Även,
en lite förhistorisk tjejer är som tjejer är.
Även lite senare låtar som Mr. Nice Guy.
Mm.
Är nice.
Alltså jag gillar guy. Också Will Smith, men inte så himla mycket att jag liksom går in på hans Instagram.
Nej, men det är lite också att jag tycker det är intressant att han hade inga sociala medier fram till några år sedan.
Mm-hmm.
Och så och typ 2 år sedan. Och så beslutade han sig för att att liksom ta över internet. Mm. Att så jag tror hans första video är liksom då en video med lite klipp där han presenterar sig. Han liksom startar en YouTube och en Instagram och allt så där. Mm. Och så presenterar han sig, där säger han i den videon också så att när jag liksom började så skulle en skådespelare vara svåråtkomlig och mystisk, men nu är det inte så längre, så nu ska man liksom vara, dela med sig av sitt liv, så då tänkte jag göra det. Så jag tror liksom att det är helt enkelt ett sätt för honom att hålla sig aktuell, att han är insett att liksom han har tappat han är, som jag har förstått det, ändå rätt så mån om sin stjärnstatus liksom. Och inte tvunget på något liksom helt odrägligt sätt, men man har väl hört lite om att han så här, tackar nej till roller för att det inte är huvudrollen liksom.
Men det är väl lite hans jobb film också.
Vad sa du?
Alltså, det är ju om man har sett Entourage då och tror på den bilden av Hollywood, så är ju det lite hans jobb att göra det. Alltså, att...
Nej, det är en taktik.
Ja, men men man kan ju också gå Leonardo DiCaprio-hållet då och tacka ja till en liten roll i Django Unchained, och sen så blir det en av ens mest minnesvärda roller någonsin.
Jo, det är
alltså, så det finns, alltså, och där som jag har stött med Leonardo DiCaprio så verkar han ju mer dels väldigt picky med sina projekt.
Ja.
Han har ingen närvaro på sociala medier förutom sina jättetråkiga konton där han bara skriver om miljön.
Och han gör ju inga sådana Men in Black-grejer eller sånt heller. Alltså Leonardo, alltså som med... en massa kommersiella grejer.
Nej, precis.
Just med Django hade det väl att göra med att han har en lite mer avslappnad relation till N-ordet än vad Will Smith. Alltså Will Smith tackar väl nej för att han ska bli tvungen att säga nigger.
Va? Är det sant?
Nej, inte ännu. Det var ett, som jag förstod det, våld.
Jaha, okej.
Att det var en viss form av typ av våld som han inte kunde ställa sig bakom. Okay.
För jag för mig att han blev erbjuden, visst blev han erbjuden rollen som Django?
Ja, Django, innan Jamie Foxx fick den. Så Will Smith var då huvudkandidat. Att Quentin Tarantino skrev det med Will Smith i åtanke liksom. Och men ja, där, det tror jag liksom att Will Smith då att han är mån om sitt varumärke väldigt mycket. Så, och han vet liksom att han är en familje, alltså att han vill behålla det här att, att föräldrar känner att vi kan ta med våra barn till en Will Smith-film.
Just det.
För att det är så det är liksom det är så hans filmer blir succéer.
Ja.
Att man känner sig trygg med att att han att det är det Will Smiths ansikte så är det lugnt liksom.
Mm.
Så det gissar jag då, och det är lite tråkigt på det sättet att alltså om undrar om han inte känner lite att det är tråkigt att inte vara med i de här riktigt bra filmerna liksom.
Det borde han väl ändå göra.
Ja. Och sen ibland tackar han väl när bara av misstag som Matrix. Han skulle spela Keanu Reeves roll Neo i Matrix. Men den tackar han nej till.
Det är roligt att säga både Neo och Matrix.
väldigt mycket väldigt många kommentarer på mina...
Ja, men Matrix. Där svek orden med också. Jag satt där. Varför säger han Matrix?
Ja, men det är väl ändå över gränsen, Anton. Det får du erkänna.
Men i varje fall...
Vad sa du på hans Instagram?
Jag skulle kanske förklara det då, att den här satsningen. Så jag har varit lite intresserad av den satsningen då.
Mm.
Eftersom
den var okay, så... Okej, ja men då har jag fått förklaringen till varför du var inne på hans Instagram.
Ja. Då så var jag inne, och det var väl i samband med det här Black Lives Matter och så.
Mm.
Och då hade han inte hunnit lägga, eller så han hade inte lagt upp något om George Floyd och hela den grejen. Mm. Och det var liksom, och då, men det var liksom mitt i det, det var bara ett par dagar in i det. Men hans kommentarsfältet där på senaste bilden han hade lagt upp, det var bara överfullt med folk som var besvikna på honom för att han inte hade lagt upp något. Och det var liksom...
Alltså, men den svarta rutan, han var inte med i Blackout Tuesday.
Den svarta rutan kom, det var ju mycket senare. Detta är liksom bara dagarna efter liksom, när de första börjar liksom
tjafsa.
Tjafsa. Ja.
mm.
Nej, men så och, alltså, och det var liksom de skrev långa rätt, ofta rätt så liksom välformulerat och så, men att det var, jag bara tyckte så synd om honom att han helt plötsligt då ska ha det ansvaret att lägga upp. Det skulle ju kunna vara så att han inte har kollat mobilen på några dagar.
Ja.
Eller alltså det kan ju vara allt möjligt. I efterhand kanske det visar sig vara lite det här otrohetsaffären och så som de höll på med.
Mm.
Det har jag missat.
Jada Pinkett Smith.
Mm. Hans fru
hade alltså ett förhållande med en vän till familjen. Det var en väldigt stor hashtag för då någon månad sedan. Entanglement tror jag det de kallade det.
Vad betyder det?
Det var att Will Smith och hans fru Jada Pinkett Smith hade en sån roundtable grej de satt bara de två och pratade. Och så tog de då upp det här, den grejen som de har jobbat med de senaste åren, för det är något år sedan det hände, och de liksom separerade och sen blev ihop, och det är ingenting som har varit känt liksom. Så det var första gången de berättade om det, så men att det roundtable-snacket är rätt jobbigt att titta på. För att det är liksom då att man fattar, de har kommit överens om att de ändå ska hålla ihop. Mm. Och det är det de vill berätta om då, liksom hur de tog sig igenom det och så. Men dels så tror jag liksom att många som ser på det ser liksom att Will Smith är väldigt, väldigt ledsen.
Mm. Mm.
Att han liksom blir lite tårögd och försöker hålla liksom hålla minen. Och Jada Pinkett Smith vill inte riktigt ta ansvar för sina handlingar.
Mm.
Och hon liksom, och då sa hon vid något tillfälle att när hon skulle börja berätta så här, ja men det här har varit svårt liksom, och så jag ska berätta och det är lite svårt att berätta, men ja, jag umgicks med då den här killen och vi kom bra överens. Så Will Smith säger då, ja men vadå, du får förklara nu liksom vad det är umgås, vad menar du? Ja, we had an entanglement. Mm. Alltså blev det väl väldigt roligt meme.
Jag vet inte vad entanglement betyder.
Alltså det är väl liksom att vi hade någon...
att man lindar in sig i varandra kanske. Eller? Inlindning.
Ja. Ja, hon ville liksom aldrig, alltså ja precis, men att hon då förskönande omskrivning för en otrohetsaffär eller sådär. Mm. Så då blev det liksom väl en meme och en Twitter hashtag att hon använde det ordet. Så, ja, det var inte det jag skulle komma in på egentligen, men jag bara tänkte att Will Smith satt och var och mådde dåligt över det och han visste vi ska prata om det och det kommer vara jobbigt. Och samtidigt alla de här på hans kommentatorsfält.
Ja, just det.
Som är arga på honom för att han inte har
lagt upp någon Black Lives Matter.
För han har inte berättat vad han inte är. Liksom.
Nej, just det.
Ja, det var det som du kom in när vi snackade om Dan Park, så kom du in på det att Will Smith inte heller berättade vad han inte var.
Nej, precis. Och att folk var så, alltså, verkligen hela kommentarfältet bara fyllt med det. Är det någon som borrar?
Ja, det är kanske någon av mina grannar.
Mm.
Start.
Ja, nej, men ja precis, men det bara kändes fittigt och kräva att folk ska att han då ska
att folk ska berätta vad de inte
är. Men det är så, jag tycker det är en så konstig reaktion bara så här, då en svart man har blivit dödad av en polis.
Mm.
Vad ska jag göra? Jag går in på Will Smiths Instagram.
Ja.
Och ser, har han inte lagt ut något så är jag jävligt arg på honom och ska fan berätta det för honom. Och jag tyckte det var rätt kul för att sen jag gick in då och så kollade jag lite så på de som hade skrivit, så gick jag in på deras egna flöden.
Mm.
Och då, alla de hade inte heller lagt upp något liksom. De har bara suttit och skrivit till andra att de ska...
Ja, men hela den kulturen är riktigt fitt i det här att någon måste ta avstånd. Det var det här, var det Rickard Herrey och Lars Ohly? Nej, eller vem var det?
Jonas Sjöstedt.
Ja, Jonas Sjöstedt. Att Rickard Herrey gick in på Jonas Sjöstedts Twitter och skrev, har du tagit avstånd från de här AFAS-aktioner som de hade gjort någon?
Ja.
Och han svarade då, slår du fortfarande din fru? Och så försökte han vända det till så här, han anklagar mig för hustrumisshandel. Alltså låtsades som att han aldrig hade hört uttryckningen.
Men frågan är väl, har du slutat slå din fru?
Ja, just det. Mm. Men det. Man kan ju även säga, slår du fortfarande din fru?
Ja, fortfarande.
Nej, då har man ändå, jag vet inte, man har ändå implicerat att han har slått sin fru då. Liksom.
En gång
det, det är väl att det är så här, i en ja- nej-fråga, kan du inte vinna?
Ja,
liksom?
Men båda två funkar ju på den. Om du säger, slår du fortfarande fru? Och har du slutat slå din fru?
Nej,
men jag skrev ett skämt på det när, som jag publicerade på Twitter, som jag sa, Jonas Sjöstedt frågar Rickard Herrey, slår du fortfarande din fru? Och han svarar, vad får du att tro att jag är gift med en svart kvinna? Då kommer man runt det, behöver man inte svara ja eller nej.
Ja, precis.
Specialisterna. Bara killar.
Men kanske tillbaks då till att få höra om det här bröllopet ur ditt perspektiv, Albin. Bara hur det känns liksom. Ja, men, vi hade väldigt, jättekul.
Jag var väldigt nöjd.
Det var väldigt vackert.
Tack, ja. Jag var väldigt nöjd med festen framförallt. Eller liksom hela, att det inte var... Ja, men det var inte så...
Vixen är det lite
själva
mer...
Vixen,
kände jag.
Inte det, själva fenomenet att ni gifte.
Nej, alltså gifte sig jag...
helt fel. Men festen var kanon alltså.
Nej, men det var... Vixen tyckte jag också var bra för att den var så kort och check.
Ja, precis.
Alltså, Vixen.
Det, ja, alltså, det var liksom... Det kändes inte som att det blev tråkigt riktigt någon gång. Det brukar ändå kunna bli...
Nej, det blev det inte.
Så här en halvtimme, 45 minuter.
Om och haft en så jättelång vigsel, flera timmar lång, och sen en fest på så 10 minuter.
Mm.
Så det här var ju ett bättre alternativ.
Men vi lämnar också lyssnarna förra avsnitt med en liten cliffhanger, för vi skulle berätta om hur vårt tal gick.
Mm.
Just det.
Jag skulle säga 3 av 5.
Jag skrattade väldigt mycket.
Ja, ett helt dugligt tal, va?
Mm, det tyckte jag verkligen. Men alltså, jag tror om ni tänkte att ni skulle riva liksom hela rummet, så kanske det är 3 av 5. Mm. Men jag skrattade ju mer än vad jag gjort på väldigt länge när ni höll det. Så att, alltså, om det var riktat till mig så var det 5 av 5, ska jag säga.
Ja, men det är ju bra, alltså, men det var det inte, utan det var med att vi ville riva.
Nej, men det är ju de två man kan välja på. Alltså de här, när man berättar en intern historia, där väljer man ju två vägar. Antingen berättar man en som liksom ska vara kul för alla andra att höra, eller så berättar man en som bara är så här: kommer du ihåg när vi gjorde det här, som jag inte tänker berätta hela detaljerna. Då är det liksom bara riktat till den som gift sig.
Precis.
Jo, Nisse Hallberg så frågade när jag och Anton skulle gå upp tillsammans så här, men det kommer det bli ett sånt tal där två tjejer går upp och är såhär, ja, minns du där Koss 98? Vi kommer inte säga vad som hände, men du vet själv att...
Du vet själv, jävla hora. med tanke på liksom hur att vi inte hade, alltså det var så att jag och Simon pratade några dagar innan bröllopet, så pratade vi så, ska vi hålla tal eller inte, och så sa jag så, men det känns lite så beroende också av hur det känns på plats. Dels liksom vilken typ av tal har det varit liksom. Mm. Har det varit väldigt seriöst och fina och välskrivna liksom, med väldigt, att det känns fel att gå upp och liksom latcha.
Ja, just det.
Ni hade ju liksom, där var en blandning av på bröllopet då, känslosamma tal och bara roliga och liksom,
en blandning av högt och lågt.
En blandning av högt och lågt, ja, och så hade man ju några innanför västen då, så att, för vi hade sagt, ja, men det vi kan göra är, vi kan ju tänka lite på varsitt håll, sa vi några dagar innan, så om vi har någon story liksom som hade varit rolig eller någonting liksom att ta upp. Och sen bestämmer vi oss på plats. Och sen frågade Nisse mig om vi skulle hålla tal. Att Simon hade nämnt något om att vi kanske skulle göra det. Och så frågade jag Nisse, så jag, vad tycker du? Jo, men det är bara bra liksom. Så gör det. Så då gjorde vi det.
Det blev kul.
Och vi tog ett varv runt festlokalen. Och liksom berätta lite vad vi hade funderat ut på egen hand liksom, och så tänkte jag, men då binder vi ihop det på något sätt liksom. Så det handlar ju om att du hade skitit ner dig och att du hade spytt ner dig och sådär.
Ja. Ja. Ja, men det var väldigt
att
kul.
Vi hade räddat livet på dig, fast det var väl, för det var den här spyan bland annat, det känns ju också som det här talet som två tjejer höll om Koss, att du spydde. Men var det så att när vi hittade dig, att du hade en spya bredvid i morgonen, det var inte att vi hade räddat livet på dig. Det sa jag ju också, att det var i och för sig inte... Det var i och för sig inte att vi räddade livet på dig, men... Men vad var jag tänkte på? Jo, hur lång tid tog det för er att återhämta er från den rejäla fyllan och bakfyllan?
Alltså, dagen efter var ju förstörd. såklart.
Alltså på, för den var på en lördag. Ja. Och sen söndagen var jag fortfarande lite full.
Mm, det var jag också. Jag och Anton satt till och med och drack lite öl där på eftermiddagen. Mm.
Vi drack fem öl på liksom till lunch då liksom.
Mm. Oj, det är mycket. Mm. Jag gick cold turkey.
Okay.
Ja, då förstår jag att du mår det sämre. Men jag ska också säga att jag hade en kanon bra fylla liksom. Mm. Att jag helt perfekt fylla där jag kände hela tiden att jag var full.
Mm.
Men jag blev liksom aldrig fullare och fullare, utan jag bara höll den hela
tiden.
Men
så känner jag också,
surfade på vågen.
Det känner jag igen väldigt mycket faktiskt.
Mm, att ibland kan det komma. Jag minns att på min student hade jag också en sån fylla. Som så jag liksom och sen vaknade jag upp och var helt kanon.
Men för jag...
Alltså, inte helt. Man var ju lite törstig. Men inte...
Jag hade en 2,5 dagars bakfylla.
Oh, jävlar.
Men jag, den kan jag ha liksom... Min bakfylla hade kanske kommit under dagen.
Mm.
Om det inte var för att jag sen då drack 5 öl. Så jag blev lite lullig igen.
Och dagen efter det, drack du någonting då?
Och dagen efter det drack jag också mig berusad.
Då är det ju alkoholism det handlar om. Det är bara att du fortsätter dricka så att du aldrig blir vakis.
Han går aldrig cold turkey. men jag hade lite flyt att jag hade sån fylla. Jag har ju nästan aldrig det. Jag blir alltid väldigt trött av att dricka. Eller nästan alltid.
Ja, jag brukar också bli det. Men nu, jag hade fan mer energi än på jävligt länge.
Mm, jag med. Och grejen var att jag också hade det på svensexan. Så det är så jävla flyt att det är liksom... Om man får välja 2 fester i livet som man ska palla och supa länge, är det ju egentligen de 2.
Ja, precis.
Så det är jag väldigt tacksam för till min kropp. För att min kropp liksom bestämde sig att nu att kör
kroppen,
vi.
Kroppen fattar det kanske liksom. Ja. Så nu får du...
Får endorfin och så.
Kanske Travers High.
Simon var ju, precis som du sa, du var ju liksom, hade mycket energi. Och du liksom, du skämtade mycket. Minns du, du var då dryckesansvarig vid vårt bord så du skulle hälla upp dricka till oss och så. Vi hade lite så för att underlätta liksom, så att varje bord hade lite så att någon som kunde liksom se till att maten kom fram och någon som hällde upp se till att...
Ja, jag var assistent till en dryckesansvarig. Ja,
hur som helst så gick det runt och skulle då så mer vin och liksom då Simon kan inte bara liksom säga mer vin och hälla upp.
Nej.
Så att han liksom gjorde någon så här snabba bugningar liksom. Jag tänker som att du liksom, jag tänker som en så här väldigt gammeldags servitör som är lite kanske till
manuell i pangebygget.
Manuell i pangebygget eller något sånt, ja. Men och så gjorde så ryckiga snabba bugningar samtidigt. Och jag hade suttit och väntat på vin, va? Och så kommer Simon så med vin. Och så gör han en så ryckig massa bugningar. Och så skrattar han samtidigt för att han tycker själv att det är väldigt, väldigt kul. Och så häller han upp vin. Och jag får liksom en halv deciliter vin. Och så liksom, och han bryr sig, Simon tittar inte ens på... Han är mer bara intresserad av vilka reaktioner får det här budskämtet. Och så bara går vidare. Jag tänker, det är mer liksom bara... ett skämt än att du går och fyller på folks glas.
Andrea, hon snackade om att det var ganska krävande för henne för att jag var så mycket i högform och att jag krävde så mycket uppmärksamhet från henne hela tiden, liksom att jag tittade på henne och inväntade liksom bekräftelse för mina skämt hela tiden, och att det sög mycket liksom energi från henne.
Jag tänkte att skämten sög, att det var det hon hade sagt, och det sög.
Det var nog den klassiska 90%-regeln också, att 90% av skämten sög, sen fick man till det här bugningsskämtet eller något, då fick man till en riktig höjdare ibland.
Men var det så kul?
Nej. Alltså det var mer liksom, det kändes som att alla runt bordet bara humor him. Alltså låt Simon nu göra sitt skämt, ni ser hur glad han blir.
För det är väl exakt
det var,
så.
Det var väldigt otydligt. Ingen fattar riktigt vad det var. Alltså så här, vad är grejen? Låtsas han att han är asiat? Eller är det...
Jag vet inte själv.
Nej, jag vet inte själv riktigt. Du bara vet att jag tänker inte hälla upp vin utan att få någonting för det. Då ska jag i alla fall få skratt.
Ja, det är den Jarl Kulle i Jönssonligan. Var det den du gjorde? Jag inte han kanske Vilke? Är så.
Nej, Jarl Borssén.
Jarl Kulle i Jönssonligan. Är inte han när han spelar asiat?
Nej, inte Kulle. Borssén. Jarl
han fejkasiat. Alltså, ja, det var nog lite så här undergiven indier eller något sånt där. Det var någon sån karaktär jag kände.
Men den var väldigt rolig framförallt så här i efterhand då. Men då när jag fick en halv deciliter i vinglaset och så bara ser dig gå vidare till nästa person och helt ointresserad, du har redan fått min, jag har redan pliktskyldigt skrattat så. Sen när nästa, sen när jag går vidare till nästa, du bryr dig inte om mig längre. Och jag bara tänker, nu måste jag vänta. Till Simon har gått runt hela bordet och sen tar vinflaskan och häller upp.
Men det, den mängden vin gav det också en perfekt fylla.
Ja, det är sant. Det var kanske det jag har att tacka. Nej, men det var en svin roligt bröllop och allt det där, va?
Mm, härligt. Vad roligt att ni kunde ha kul i alla fall.
Ja, någon skulle ha det.
Ja, så är det.
Nu måste jag till Big Ben. Jag ska träffa Jofi. Han ska bo här i natt.
Hälsa så gott.
Hälsa från mig också.
Och, man kan bli patron till den här podden.
Ja.
Ja, det blir man på blir patreon.com, va?
Ja. Mm. Så söker man upp specialisterna där då.
Ja.
Så.
Är det här hämnden för någon gång jag försökte dryga ut när du var tvungen att gå, Albin?
Nej, jag trodde du var klar.
Ja, jo, vi är klara. Nej, jag bara tänkte om det kommer komma mer nu. Så.
Jaha, nej. Det var mer att jag ville inte köra hela Patreon-dragningen ifall du skulle fortsätta med
Jofi. Men vi är Patreon på patreon.com/specialisterna. Där har vi lite skönt extra material också. Men jag tänker att vi har kanske en liten så här, procent av våra lyssnare som gillar liksom det lingot.
Och så, gillar sköna grejer.
Ja, precis. Så då säljer vi in det till dem den här gången då, att bli patron liksom. Sköna klipp. Vi sitter och garvar och snackar skit liksom, så blir patron.
Nästa person som blir patron på $2-nivån är riktigt grym. Han är
rockar fett
var det, ja. Just det.
Svinbra. Ha det bra allihopa.
Det kanske bara finns en kvar.
Rabba-dabba-tip-tap.
Rebbe-dabbe-tip-top.
Rabba-dabba-tip-top.
Hej då!
Kommer du ihåg var du var förra sommaren? Kommer du ihåg när du lyssnade på specialisterna? Kommer du ihåg när du var på ett jättekalas? Kommer du ihåg det, va? Specialisterna. Baby.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.